Du lyssnar på Mot paradiset av Hanya Yanagihara i översättning av Niklas Nilsson, uppläst av mig, Kristoffer Kamias. Till Daniel Roseberry, som hjälpte mig hela vägen, och till Jared Holt, alltid. Bok 1. Washington Square. 1. Han hade fått för vana att ta en promenad runt parken före middagen. 10 varv. Hur långsamt som helst vissa kvällar, raskare andra. Och sen upp för trappan till huset och till sitt rum för att tvätta händerna och rätta till slipsen innan han gick ner till bordet. Men idag när han var på väg ut sa den lilla tjänsteflickan som räckte honom handskarna: Mr. Bingham bad mig påminna om att er bror och syster kommer på middag ikväll. Och han sa: Ja, tack, Jane, för påminnelsen. Som om han faktiskt hade glömt. Och hon neg lätt och stängde dörren efter honom. Han skulle få gå snabbare än han skulle ha gjort om tiden var hans egen, men han kände hur han blev avsiktligt trilsk och valde istället sitt långsammare tempo. Lyssnade när klackarnas klickande målmedvetet ekade i den kalla luften. Dagen var till ända, nästan, och himlen hade den speciella mättade bläcklila färg som man inte kunde se utan att, med ett styng, minnas när han var på skolan och såg hur allt skuggade sig svart och trädens konturer upplöstes inför honom. Vintern skulle snart vara här, och han hade bara tagit på sig sin tunna rock, men han fortsatte ändå, la armarna i kors över bröstet och fällde upp kragen. Även efter att klockorna slog 5 höll han ner huvudet och fortsatte, och det var inte förrän han hade avslutat sitt 5:e varv som han vände med en suck för att gå norrut på en av gångarna mot huset och uppför dess prydliga stentrappa. Och redan innan han var framme sträckte sig butlern efter hans hatt. I salongen, Mr. David. Tack, Adams. Utanför dörrarna till salongen stannade han och drog upprepade gånger händerna över håret, en nervös vana han hade, ungefär som hans sätt att gång på gång släta till pannluggen när han läste eller tecknade, eller pekfingrets lätta rörelse under näsan när han tänkte eller väntade på sin tur vid schackbrädet, eller ett otal andra åtbörder han hemföll åt. För att sedan sucka igen och öppna båda dörrarna samtidigt i en gest av självförtroende och övertygelse som han naturligtvis inte kände. De tittade på honom som grupp, men passivt. Varken glada eller förfärade att se honom. Han var en fåtölj, en klocka, en sjal hängd över soffryggen. Något ögat hade registrerat så många gånger att det nu gled över det. Dess närvaro så välbekant att det redan hade tecknats och klistrats in i scenen innan ridån gick upp. Sen igen, sa John innan han fick en chans att säga något. Men hans röst var mild och han verkade inte vara på grälsjukt humör, fast man visste aldrig säkert med John. John, sa han, ignorerade sin brors kommentar men skakade hans hand och hans make Peters. Eden. Och kysste först sin syster och sedan hennes fru, Eliza, på högra kinden. Vad är farfar? Källan. Ah. De stod alla där en stund under tystnad. Och för ett ögonblick kände David den gamla förlägenheten han ofta kände inför att de tre, syskonen Bingham, inte skulle ha något att säga till varandra. Eller snarare inte veta hur de skulle säga det, om det inte vore för deras farfar. Som om det enda som gjorde dem verkliga för varandra inte var deras blod eller historia, utan han. Mycket att göra idag? Frågade John, och han kastade en blick på honom hastigt, men Johns huvud var böjt över pipan, och David kunde inte avgöra vad han hade menat med frågan. När han var osäker brukade han tolka Johns egentliga avsikt genom att titta på Peters ansikte. Peter talade mindre men var uttrycksfullare. Och David tänkte ofta att de två fungerade som en kommunikativ enhet, där Peter med ögon och käke illustrerade vad John sa.